Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Innan vi kör igång så har jag lite roliga nyheter. Jag har sålt min första stand-up-special, en slapp timme, till Comedy Central. Och den kommer att visas på tv med premiär den 27 januari nu, 2017, klockan 22.00. Det här känns sjukt stort för mig. Det är många av mina amerikanska idoler, som till exempel Bill Burr och Jim Gaffigan, som har haft stand-up-specialer på Comedy Central tidigare. Och nu blir jag den första svensken någonsin som har en egen special på Comedy Central. Så det är jävligt roligt alltså. Och hur ser ni den då, tänker ni? Ja, om du har tv så kontaktar du din operatör och kollar så att du kan fixa Comedy Central. Om du inte har tv så finns online-tjänsten Magin, som har Comedy Central i sitt grundpaket. Finns som app för alla mobiler och på nätet. På webben. Kan man även starta ett gratiskonto där. Som är gratis de första 7 dagarna. Så jag kommer själv då fira det här i Malmö. Genom att titta på premiärsändningen på storbild på Blå båten. Och då hoppas jag att ni också vill göra tillsammans med mig. Och mina kompisar. Så här kommer kvällen se ut i Malmö. Fredagen den 27 januari. Jag och Anton Magnusson, vi kör live stand-up klockan 20.00. Anton kommer mest köra nya grejer. Jag kommer köra material som inte är med i föreställningen Slapp timme. För sen klockan 22.00 så visas den showen, en slapp timme då, på storbild på Comedy Central på Blå båten i Malmö. Så då får man gärna sitta kvar och se den också. Så det kommer bli en extra kul kväll, för det är en så kallad picknickföreställning dessutom. Fast det är inomhus då, det är inte utomhuspicknick. Det är inomhus på Anna Linds plats 10 i centrala Malmö. Så man får alltså ta med egen öl om man är över 18. Annan dryck om man är under 18. Och mat, oavsett ålder, får man ta med egen mat. Men det är ingen åldersgräns, så passa på, för det är inte många stand-up-kvällar där folk under 18 får komma in. Så biljetterna är nu släppta och kostar bara 160 spänn för allt det här. Och det hittar ni på kulturcentralen.nu eller googla Blå båten och så vidare. Men om du inte kan komma på det just det här, så har jag lite andra gig i, har något i Malmö, jag har även andra gig i Stockholm, Göteborg, Gävle och Lund. Länkar och datum det hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier, det heter @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av den mycket skickliga Mattias Lundvall. Mycket nöje.
Jag tycker ju inte det är så jävla roligt att uppträda.
Nej.
Eller jag tycker inte det är kul om det inte är optimala förutsättningar.
Nej.
Och det är ganska snävt också med vad jag gillar. Eller inte supersnävt. Men i Stockholm är det nog nästan bara specialisterna jag tycker är.
Har du testat TS Kaos?
Ja, inte riktigt min style.
Ha, och Oslipet är också bra.
Ja, men det får jag inte köra.
Nej. Och vad finns det med för bra klubbar i Stockholm? Anders och Nisse är rätt bra.
Det har alltid varit så himla lite folk.
Ja, det
är nästan inte ens körbart. Ja. Det har suttit kanske 6 pers.
Ja, men jag ser det lite som att det är många gig som inte är så kul. Men att det är så, om man ser sig själv som en boxare som måste träna, så är det kul att vinna matcher och att det går bra.
Ja.
Och så måste man ju ta vissa så hårda träningspass för att bli bättre så att det blir roligare i
längden. Men det är exakt det jag inte gör längre.
Ja.
Eller jag orkar bara träna när det känns kul, som det har blivit.
Hej och välkomna... Vänta, hur är det jag brukar börja? Jag har kommit bort. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mitt emot mig sitter K. Svensson.
Yes.
Välkommen hit.
Tack så mycket. Alltid roligt att få vara här.
Mm. Jag vet inte riktigt var vi ska börja. Du har just kommit innanför dörren.
Ja.
Du har handen i bandage.
Ett egenkonstruerat tryckförband.
Okej.
Okay. Det var en... jag tänkte nästan att du skulle notera det, för det är ganska ögonfallande och blodigt.
Är det blodigt inuti?
Det är inuti, men det har liksom läckt ut.
Det är en pièce de conversation.
Eller också är det ju motsatsen, för man känner det är ingen som liksom börjar prata med en på tunnelbanan när man står med handen i blodiga trasor. Sådär.
Ja, just det.
Men det började igår eftermiddag när jag hade ett affärsmöte. Mm. Och så det gick liksom rätt bra, så det blev att vi drack liksom någon, kanske två öl mer än jag hade tänkt mig.
Hur många hade du tänkt dig?
Alltså jag hade hoppat på två, men tänkt att det blir nog tre. Och så blir det fem.
Mm.
Och då blir man ju full liksom. Det där går i alla fall min gräns. Då känner jag ju av
fem
starköl i magen. Alltså. Och så gick jag och handlade. Jag skulle ju bara köpa lite korv. Men så fick jag sån feeling att jag köpte ostron istället.
Mm.
Jag tänkte överraska och komma hem med ostron. Och så när jag skulle öppna dem. Jag har aldrig köpt hem ostron. Jag bara ätit ut. Så jag hade ingen ostronkniv, utan tog en sylvass jävla liten ondskefull kniv. Och liksom stötte så här, jag hade ostronet i handen, stötte inåt och så slant jag. Och så, det gjorde något, alltså det, jag vet inte vad man har i handen, man har väl hur mycket senor och små ben som helst.
Ja.
Men det liksom strålar långt upp.
Ja.
Ja, det känns som det skulle kunna gått, det gick ganska illa, men det hade kunnat gå, alltså så kanske jag behövt åka in va.
Du behöver inte åka in, du gjorde allting själv.
Ja, jag gjorde allting själv.
Det låter som något av en klasskrock, det här att försöka öppna ostron på väldigt primitivt sätt.
Ja, men det var... Men har du köpt hem ostron någon gång?
Nej, jag är inte så stor fan av ostron.
Nej, men jag köpte bara några stycken. Jag tänkte det kunde vara kul, men det blev liksom... Det som märkte jag på Anna när jag kom hem då, min fru, att hon är ingen så jätteostron-fan, tror jag inte. Och, eller vem är egentligen ett jätte... ostronfan, så jävla gott är det ju inte.
Jag har några kompisar som gillar ostron jättemycket.
Ja, men jag kan gärna beställa in det, för att det är en liten fin ritual. Men står där och slafsar hemma, jag slängde liksom alla ostronen rätt i soporna.
Men är du sån som du, när du inte gillar någonting och du märker att det finns andra som konsumerar den här varan, tänker du då så, de gillar inte det egentligen?
Ja, men fast jag tänker ju också att det finns en liten risk att man missar någonting.
Mm.
Alltså klassisk musik tycker jag är mycket så.
Ja, där misstänker jag nog rätt ofta att de gillar inte det egentligen. de bara försöker vara speciella.
Men jag tänker när det är sådana liksom jätteorkestrala arrangemang, när de liksom brassar på så jävla hårt, att jag hatar verkligen det.
Mm.
Men så tänker jag, det kan ju vara mig det är fel på, att jag inte har den känsligheten.
Ja, fast det är kanske en generationsgrej också, att det var en viss generations bästa musik.
Ja,
och sen så när jag växte upp så liksom jag lyssnade ändå på musik som kom rätt mycket i och med min generation. Alltså jag är ju inte så född i fel årtionde musikalisk.
Nej, helt
som
rätt,
vissa är. Jag vet inte, men genom hiphop-samplingar så har jag ändå lärt mig uppskatta vissa små klassiska stycken.
Ja, men det gör jag också. Men jag gillar bara inte när det är så här... Ni, 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 ni. Och sen kommer det liksom... Bom, 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 bom. Det är det som är mitt värsta med klassisk musik. Men jag kanske gillar...
Den kontrasten mellan...
Ja, när man inte bara kan sitta och ha det lite på.
Mm.
Men, nej, men jag kan väl gilla klassisk musik också. Men jag tänker nog ofta att det är mig det är fel på, jag, som svar på din fråga.
Mm.
Att jag inte tänker att alla som säger att han gillar ostron ljuger.
Mm, okay.
Men sen, jag tror ju inte riktigt, alltså att allt som är dyrt är ju nästan... Att det skulle finnas ett sånt samband.
Att allt som är dyrt är...
Ja, men alltså att det skulle spela in säg så här, gåslever. Mm. Att det skulle vara så in i helvete gott så att det var så... Det tycker jag är gott. Det går ju inte riktigt
du
att
mäta.
Du
tänker att man får inte... Alltså, det finns ju ett kanske... uttryck som är, man får det man betalar för.
Ja, precis. Men champagne precis. Kanske jag hade haft egentligen väldigt svårt att klara ett blindtest.
Ja, det känns ju som uppenbart att där kan ju priserna sticka iväg.
Ja,
och det är ju säkert jättesvårt att smaka vad som är dyrast.
Ja, jag hade i alla fall inte kunnat det vet jag.
Ja, det hade inte jag. Men det finns ju också såna här blindtester som visar att även experter har svårt. Speciellt med vanligt vin också kan ju också priserna bli jättedyra.
Ja.
Men det här tror jag sagt jag hörde på institutet med Jesper Röndahl eller någonting.
Då är det sant.
Men då att när folk får testa viner och liksom så får reda på hur mycket vinerna kostar innan.
Alltså så tycker de är lite godare om de är
ja,
dyra.
Och det är inte bara det att de säger att de tycker det är godare utan även när man sätter såna här elektroder på hjärnfrekvenser och sånt där så sticker njutningen iväg.
Ja.
Något så fruktansvärt för att man vet att det är dyrt. Mm. Så att det blir liksom godare. Och, och sen så har de ju i de här undersökningarna fejkat det och bara satt olika priser på,
ja, men
på samma
är,
vin.
När man dricker dyrt vin så, om man känner att det smakar en viss sak, så kodar man ju om det i sitt huvud som, ja, jag kände den där fina smaken. Men när man dricker liksom en kartong husets röda och det smakar någonting så kodar man ju det som, gud vilken unken smak. Jo.
När man vet att det är retsina och det smakar lite kåda.
Ja, så blir man glad.
Eller lacknafta eller mög. Eller
ja, men det värsta är ju när det står så tydlig, gästig karaktär. För då vet jag ju att smakar det gästigt, det kan ju betyda att det är ett jävla sopigt vin som man brukt hemma i garderoben och inte liksom filtrerat ordentligt.
Ja.
Eller liksom att det ska då smaka... Champagne kan ju smaka rätt mycket gäst, tycker jag. Kan inte det?
Jag har inte tänkt på det.
Nej, skitsamma.
Allt det här pratet om dryck har gjort mig törstig.
Ja, mig med. Vad har du i ditt skafferi?
Nu har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Då har jag Passoir.
Ja.
Likören.
Ja.
Icelandic snaps.
Uh-huh.
En snaps från Island.
Okay.
Rapsgate IPA. Lokalbryggd öl i kvarteret.
Uh-huh.
Mjöd. Fritzkola. Frutti extra. Mjölk. Och för tråkmånsar och nejsära, vatten.
Då tar jag den här IPA:n då.
Rapsgate IPA. Uh-huh. Jag är också lite sugen på den. Så ifall det finns Rapsgate IPA... Så två stycken så tar jag också det.
Ja.
Annars så får min dryck bli en överraskning för lyssnarna.
Ja.
Vilket för oss in på det nya fasta inslaget i arkivsamtal.
Uh-huh.
Europas sämsta cliffhanger.
All right.
Europas sämsta cliffhanger.
Det är då cliffhangen.
Cliffhangen, vad kommer jag välja om det inte finns?
Ja, det är verkligen en väldigt dålig cliffhanger.
Ja, det är det. Ja, då är vi strax tillbaks med dryckerna och resultatet, eller vad man ska kalla det, i Europas sämsta cliffhanger. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna. Och resultatet är Europas sämsta cliffhanger. Och det var så att det fanns två stycken Rapsgate IPA, så jag tog också det.
Det var tur tycker jag, för den var god.
Jag gillar också
det. Det var väldigt mycket av en IPA.
Hur var, du hittade även Icelandic snaps.
Ja, jag var tvungen att smaka på den, men den luktar liksom väldigt lite. Den ser ut lite som grumlig whisky, va?
En snaps. Här skruvar.
Nej, det var inte så jävla gott alltså.
På sig väldigt snabbt.
Vill du smaka? Eller jag är lite sjuk också, så vi skiter i det. Ja, nej, men IPA:n var bättre.
Den är god. Det kan vara första gången jag dricker alkohol 2017.
Oj, det var det värsta. De krockade lite med varandra också kan jag säga.
Du behöver inte dricka.
Jo, ja, men det gör jag såklart.
Nej, jag vet inte riktigt. Det har bara inte blivit så att jag har druckit alkohol. Det kan vara så att jag drack en Rapskate IPA. Nej, men det måste man ha varit innan.
Men ja, du, vad är det idag? Den nionde?
Nej, är det inte den sjätte?
Är den sjätte idag?
Du vänder upp och ner på siffran.
Ja, det gör jag. Det... Men okej, okay, du är inte så imponerande. Men det är lite imponerande att du har Rapskate IPA hemma och inte bara har tråkigt en kväll och tar en IPA
ja,
på sex dagar.
Ja, det gjorde jag, men i mellandagarna någon gång. Alltså så, men jag har ingen beroende personlighet överhuvudtaget.
Nej, men du är väl lite av en livsnjutare.
Ja.
Alltså det kan ju, det är inte så pundigt att ta en Rapskate IPA.
Nej, jag gjorde det när jag kollade på Sriracha-dokumentären.
Jag vet inte vad det är.
Det är en sås som innehåller vitlök och chili framförallt. Och lite annat. Och alltså det är en ganska populär chilisås.
Som man har till...
Kanske vietnamesisk mat. Okay. Alltså den har en tupp på sig. Det är en röd flaska.
Ja, men då vet jag precis.
Den är ganska känd.
Ja, stark.
Ja, väldigt stark. Ja. Jag är inget större fan av den såsen. Nej. Tycker den är helt okej. Okay. Jag är lite fåfäng så här, så jag gillar inte att stinka vitlök hela tiden.
Men det tycker jag mest var något man sa förr på den tiden när man sa att man fick migrän av rödvin och sånt.
Vad då?
Att man stank vitlök. Det har jag nog inte tänkt på. Det tänkte jag på precis när jag flyttade hemifrån, så att om jag gick ut så ville jag inte äta kanske vitlökssås på falafeln. Mm. Men sen bara tänkte jag, luktar man verkligen så mycket vitlök?
Men jag tror olika folk är olika känsliga. Jag tycker det är jätteäckligt att hångla med någon som luktar vitlök.
Men förr tänkte man ju liksom, förr var ju alla känsliga för minsta lilla vitlök.
Ja, man har ju vant sig, alltså folk har ju vant sig lite liksom.
Ja, och kanske också börjat koda om det som någonting gott.
Kanske det.
Kanske.
Ja. Men det är därför jag hade nog ätit mycket mer vitlök ifall det inte var för min förfänga och lukten liksom. För jag är själv väldigt äcklad. Jag har haft många bråk med flickvänner om att jag tycker det är äckligt när de äter vitlök.
Och det har, ja, de har inte varit beredda att ändra på sig då?
Inte utan en fight.
Nej, det är i och för sig. Eller var jag svagt annars.
Men nej, det är nog ingen som har ändrat sig. Det är ingen som slutar äta vitlök bara för att jag tycker
det är
äckligt.
Det är väl
då blir det mer så, men då tänker inte jag hångla. Och det är ingen princip, det är bara att jag tycker det är äckligt.
Ja. Nej,
men det var en kompis då som sa att det fanns en Sriracha-dokumentär på Netflix.
Ja.
Och när jag har kollat på Netflix med min tjej så har jag alltid frågat så, vad vill du säga för film? Så, jag vill säga den, Sriracha-dokumentär.
Du har sagt det?
Jag har sagt, ja, för jag tycker det verkar intressant.
Ja,
hon har sagt nej.
Ja. Och sen exakt där hade kunnat utspela sig hemma hos mig också.
Okej.
Okay. Ja, det är typiskt sånt man passar på att se när man är själv. Som den general... Det var någon annan om någon Kina-rätt på Netflix.
Ja, General Tso's Chicken.
Exakt.
Ja, den har jag också sett.
Den fick jag ju se själv. Jag vet inte varför det är så könskodat. Det känns som ingen kvinna har någonsin sett
en dokumentär om asiatisk maträtt eller sås.
Ja, men där är samma sak. Den här, som du inte är superintresserad av den här såsen kanske. Mm. Så jag hade aldrig ätit den rätten och jag är ju heller inte sugen på att äta den nu.
Mm.
Men jag ville ändå se hur den gjordes.
Ja, men General Tso's Chicken hade jag ett längre förhållande med. Ja. Eller så var det att jag för 10 år sedan någonting så öppnade en butik i mitt kvarter som heter Larry's Corner.
Ja.
Som säljer då böcker och skivor, udda populärkultur.
Ja.
Och jag blev ganska bra kompis med ägaren Larry Farber som jobbar där, en amerikan som har flyttat till Sverige.
Okay.
Och han, när jag åker till USA, vilket jag har gjort ganska mycket den senaste tiden, så säger han så här, snälla Simon, skulle du kunna köpa med General Tso's chicken till mig?
Men då att du ska köpa kyckling?
Det är där också jag ställer mig lite frågor till Larry. Alltså så jag tänker så här, först så säger jag nej.
Nej.
Men jag är väldigt nyfiken på hur du hade tänkt att det här ska gå till.
Det hade ju varit värsta organdonatorlådan du fått lägga den.
Han säger så här, det är bara du tar en plastlåda, lägger ner det, slår in det i några plastpåsar, checkar in det.
Ja. Det här är ju inte sant. Att kyckling skulle stå sig i rumstemperatur. Hur länge flyger man? Jag tar det och flyger liksom till New York.
Han säger själv att han alltid gör det när han åker från Chicago. Då.
Och från Chicago till och med.
Där hans familj kommer från. Eller Detroit är hans familj.
Ja, okay. Ja.
Men jag tyckte det var roligt för att det var sånt. Det var en sån skamligt förslag. Och han säger det,
ja, men det är ju, varje gång. Även om det inte hade varit en färskvara så är det ganska mycket att kräva.
Ja, och
ändå.
Det kan ju gå upp liksom. I...
det finns väldigt lite vinster för dig ja. Att göra egentligen.
Ja. Men så där blev ju, när han bad mig om det så blev jag nyfiken på vad General Tso's chicken var.
Ja.
Och sen så läste jag någon amerikansk serieroman. Där ja. De var på en restaurang som heter General Tso's.
Men det, som jag fattade, det var inget speciellt egentligen med den här rätten. Alltså det var ju Kina-mat liksom,
ja,
som alla andra.
Nej, det är ingen...
Det var som cashew chicken fast
med ett namn. Ja, men det är lite alltså, som om man tänker chicken nuggets i sås. Att de är liksom friterade och sen så ligger det i sås.
Uh-huh.
Men så, när jag såg det i den här serieromanen så blev jag, men det är det här Larry Farber har snackat om.
Mm.
Så blev jag nyfiken på det. Och sen så gick jag till en Kina-restaurang i New York där så, de hade det där. Och så testade jag det och tänkte, det här var väl okej.
Okay. Ja.
Och sen så kom den dokumentären, så då visste jag redan. Sriracha är en sån sås man har sett folk
ja,
har
kanske
hemma.
Ja, tuppsåsen. Ja.
Tuppsåsen. Men då var det ju så när jag hade så en kväll för mig själv, när jag inte skulle träffa någon kompis eller köra stand-up eller träffa min flickvän, så tänkte jag, nu ska jag verkligen njuta, rå om mig själv. Och då så såg jag Sriracha-dokumentären. Jag betalade till och med 25 svenska kronor. Alltså så,
okay.
För att den fanns inte kvar på Netflix.
Okay.
Och jag hittade den på Pirate Bay, men det var så här långsam. Det skulle ta en timme att ladda ner någonting.
Jag tänkte,
men då betalar jag på Vimeo för att se den. Så var det motsvarande 25 svenska kronor.
Och då öppnade du en...
Då öppnade jag en Rapskate IPA, la mig i sängen. Och det var lika skönt som jag hade drömt om.
Alltså det låter ju väldigt, väldigt skönt, ja.
Mm.
Jag vet inte vad det är med att se en dokumentär om hur man gör en sås, dricka en öl och vara själv.
Ja.
Det är konstigt att det är vissa människors idé om fullständig harmoni.
Ja.
Att då saknar man ingenting.
Nej,
om man är mätt i magen samtidigt.
Nej, men sen så är det också det här att när jag har ett fast förhållande,
ja.
då kan jag unna mig att göra sådana saker som jag själv hade känt mig lite patetisk kanske.
Okay.
Alltså jag började samla på godisförpackningar först när jag hade ett stabilt förhållande som hade varit länge. För annars hade jag nog känt mig som en sån misslyckad individ som samlar på godisförpackningar. Och det skulle bara bidraget till den här ensamma, tragiska mannen.
Det blir han serieboks-killen i Simpsons.
Ja, just det.
Om du tar tjej.
Men om jag har tjej så kan jag unna mig att vara...
Men det är nog två olika personlighetstyper, för jag är nog mycket mer den andra som känner att jag måste hålla höjd.
Att du måste leva upp till rollen?
Ja, jag kan inte ligga i kalsonger och titta på sås, dokumentär och dricka öl.
Inte ens när du är ensam?
Jo, när jag är ensam, när hon inte ser då, i så fall. Eller jag får nog säga att jag lever nog liksom... Ändå om jag skärper mig så lever jag nog ändå kanske dräggigare än medel nu. Men jag har ju ändå skärpt mig för att det skulle vara pinsamt liksom inför min fru att leva liksom för mycket låg liv med ditt ord.
Du tänker på hygien och städning?
Ja, men kanske mer också lite så här vanor, hur många folk man dricker på en kväll och sådär. Det ser, alltså just folkölsdrickande, det är jag en stor vän av. Men det lämnar ju spår.
Alltså, det är svårt. Man kan inte bara slänga burkarna i soporna. Man ska helst panta dem.
Det räcker att det står fyra burkar vid mitt liksom, lilla liksom, bord vid fåtöljen. För att då ser det ju liksom pundigt ut helt plötsligt.
Ja.
Det finns ju nästan inget som drar ner statusen på ett rum så mycket som massa tomma ölburkar.
Jag tycker plastpåsar.
Pizzakartonger också.
Ja, fast, alltså rent estetiskt,
alltså
så tycker jag att ICA-kassar, alltså så här plastpåsar, att det ser så jävla stökigt ut om det bara ligger en plastpåse någonstans i rummet.
Jo,
det står någonstans. Mm. Jag har fått nästan lite fix i det på det, att jag inte vill se plastpåsar.
Men är det
plastpåsar?
Ofta det händer att du har plastpåsar som blir liggande?
Men det kan vara till exempel någon som kommer med... har med sig en påse kläder och sen så ställer den i rummet när man ska göra någonting, då finns det där som en irritation i mina ögonvrå.
Det ser
jag vill inte se
ut.
Den
nej, jag håller med. Ja, vad var vi? Du såg
såsdokumentärer. Ja, en tanke är, finns det fler såsdokumentärer? Man vill ju se fler.
Säkert, men det finns det väl.
Jag försöker lära, det är en sån sak jag försöker ha i mitt minne, de fem franska grundsåserna.
Ja, vad är det?
Jag har försökt lära mig hundratals gånger, men jag ska se om jag kan droppa dem nu. Då är det velouté.
Vad är det för något, om du tar ett exempel på en velouté?
Jag vet inte.
Nej, du vet inte. Nej.
Espanol.
Är det brunsås?
Det tror jag inte.
Okej, okay, nej.
Hollandös.
Ja, det vet vi vad det är.
Sås tomat.
Ja, tomatsås då.
Bechamel. Kan det vara de fem?
Men skysås. Det kanske är en sås espanol.
Ja, eller velouté.
Men du har ju lärt dig det som liksom en papegoja har lärt sig det.
Ja.
Du kan inte laga dem.
Nej.
Och du vet inte vad de innehåller. Många av dem. Så att du har lärt dig glosor. Ungefär som man lär sig räkna till 10 på.
Jag vill bara kunna styla med de fem spanska.
Men skulle du inte kunna styla med... När kommer tillfället dyk? Nu måste du alltid skapa tillfället genom att säga, vill ni höra dem fem? Hade du lärt dig... Du kan ju inte smaka på en sås och säga, en sås espanol.
Nej.
Por favor.
Smaka på det, säger jag. Tack.
Så jag tycker du har gjort dig själv en otjänst genom att lära dig så lite.
Ja, alltså jag har ju läst vad de innehåller på Wikipedia också. Men
det har inte fäst.
Nej, det är nästa steg kanske. Men det var någon som hade gått kockutbildningen.
Ja.
Som har pluggade. Så tyckte jag, men det verkar vara intressant att kunna.
Ja.
Jag gick samhällskunskap och då så tyckte han att då skulle jag kunna alla världsdelarna.
Ja.
Det tror jag misslyckades med då.
Alla världsdelarna är ju inte så...
Kan du droppa alla världsdelarna?
Ja, det beror ju på hur man räknar.
Det finns ett officiellt svar på det.
Okej, som svar, jag kanske inte vet vilka de officiella är. men det är ju ändå... Jag lovar att jag kan lära mig. Hur många är de? Fem?
Jag ska se hur många de är. Okej, jag räknar på fingrarna under bordet.
Det är också ett underbetyg att du inte kan i huvudet.
Antalet.
Nej, men räkna i huvudet.
Ja.
Du måste ta till...
Visuella.
Hjälpmedlet, fingrarna. Jag blundar.
Du vill veta hur många det är innan du...
Ja, precis. Innan jag ger mig på det då. Säger du så här 12 nu så är jag ju körd.
Ja, det är en också som jag är lite osäker på. Eller namn som jag är osäker på.
Om jag börjar...
Men det är 6 stycken skulle jag säga.
Okej, det är 6 stycken. Du börjar med Europa.
Ja.
Så är jag Asien.
Ja.
Så är jag Afrika.
7 stycken.
Du glömde Afrika. Det är så himla...
Det är lätt hänt.
Ja, det är lätt hänt. Och då
okej,
säger...
Okej, 7 stycken. Okej, du har Europa, Asien, Afrika.
Ja. Sen chansar jag på att de säger Oceanien. Om hela det här Australien, Nya Zeeland och öriken omkring.
Det stämmer.
Ja, då är jag uppe på 4.
Mm.
Ja, det finns ju bara en del kvar nu. Men är det att de räknar nord, central, syd? Nej, det är också Arktis kanske är en. Så jag säger Nordamerika, Sydamerika och Arktis då?
Ja, det var den där sista som... Alltså det är en av dem, Antarktis eller Arktis, som är en världsdel också. Men jag vet inte om det är Antarktis eller Arktis
liksom,
det är nog Antarktis.
Poängen här var ju inte att visa att jag är så duktig på geografi, utan att även om jag hade haft 0 rätt nu så hade jag lätt kunnat lära mig.
Jaja.
På samma sätt. Så att det är ju inte så utmanande att han sa, du som läser på gymnasiet och allt, du borde kunna alla världsdelarna. Men jag har ju hört att det finns 5 världsdelar. Så räknar man väl med OS-ringarna, är väl de 5 världsdelarna liksom som hänger ihop, att alla får vara med.
De kanske också glömde Afrika.
Och kanske Antarktis eller Arktis.
Den varmaste och kallaste är lätt att glömma.
Ja, just det.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
När du precis kom in genom dörren så halkade vi in på ett samtalsämne som du tyckte var så bra att du sa, det här måste vi spara till podden.
Ja, men eller bara för, jag hade ju inget annat för mig, men du...
Jag ville bara av komisk effekt hypa upp det lite. Jag vet inte, av någon anledning nu har jag märkt att jag tycker det är väldigt roligt med besvikelse. Det här med Europas sämsta cliffhanger, det bygger också på besvikelse.
Nej, men det handlade om hur man tänker kring, blev det bra det man gjorde? Jag frågade dig, du har precis spelat in Specialisterna,
podcast.
Blev det bra?
Och jag sa, jag tror det blir ett vanligt avsnitt. Ja. Och sen så kom jag in på tanken, det är ganska svårt att avgöra ibland vad som blir bra och vad som inte blir bra. Speciellt kanske i poddsammanhang tror jag att jag brukar känna på mig att fan, det här blev riktigt bra ibland. Och då brukar folk också gilla det. Men när jag har gjort en låt eller när jag har skrivit ett skämt, då är det väldigt sällan som jag kan sätta fingret på vad som är ett toppskämt eller en hit.
Alltså det är svårt att bedöma sig själv. Det är ju lite som det här att man inte har hört sin egen röst förrän man hört den inspelad på ett sätt. Alltså att det är svårt att bedöma sig själv, tycker jag. Men jag har ju ett knep, liksom en liksom formel som jag räknar om. Och det är att jag räknar att det är antagligen ett hack ovanför vad jag själv tycker alltid. Alltså att om jag tycker att det är okej, så är det bra. Tycker jag det är bra, så är det jättebra. Tycker jag det är bra, så är det liksom fantastiskt.
Är det så?
För mig men för att ens kunna publicera någonting så måste jag tänka så. Att jag vet alltid att det är nog lite bättre än jag tror i alla fall.
Jo, så alltså...
Och tycker jag att det är dåligt så liksom steker jag ju det.
I vissa sammanhang kan det vara så. Men jag tycker... Men till exempel, ibland har jag skrivit ett skämt som jag tycker är dåligt.
Ja.
Och sen så... har jag kanske gjort någon skämtövning med någon kompis där man sa, nu ska vi skriva ett skämt på 10 minuter och vi har lovat varandra att läsa upp det hur dåligt man än tycker det.
Ja.
Och så har det visat sig att min kompis skrattar åt det och det funkar på en större publik också varje gång.
Men
och tvärtom
inte,
då, vissa inte... grejer som jag skrivit som jag tycker, fan det här är skitbra och sen ingen som skrattar.
Det händer ju ganska...
Det händer allt som oftast.
Ja, det är lite sorgligt. Jag kan bli lite sådär... ändå testa att köra det ett par gånger. Men jag menar...
Men till slut gör man ju...
Till slut får man ju ge upp och erkänna att det var...
Det var bara jag.
Det var kanske bra till något annat, brukar jag tänka då. Men...
Och med hitlåtar är det ofta... Alltså så, för mig också så att jag tycker, men det här måste ju alla älska.
Ja.
Och sen så, nej, det var ingen tunt fäste.
Nej, jag tycker det är ganska svårt hur man ska förhålla sig till det, för att... Ska man bara dra skämt som... Alltså, jag är ju lite handikappad. Jag har inte tid att uppträda så mycket. Jag ser så här... Carl Stanley och Marcus Berggren och alla de lägger upp så här... Här är årens första gig. Och så liksom är det en lista redan nu på så här 30 städer de ska åka runt till. Fram till mars kanske. Det finns liksom... Jag har inte de liksom tids... Jag lever inte det livet, så jag kan åka till Västerås och liksom bara köra en tia. Och jag går inte till Big Ben och Mafia dem heller. Jag är ju lat också, ska jag säga. Jag vet inte hur mycket som är att jag i mitt huvud... Hur mycket som är försvarsmekanismer för mig. För jag har ju liksom... jag vet att jag har viss fallenhet för försvarsmekanismer, att jag ställer ju genast om då och tänker att det är nog dåligt att köra så mycket. Eller i alla fall, för mig är det inte bra. För att jag vet inte riktigt, vad fan, det handlar väl inte bara om att liksom vaska fram ihop med publiken bra skämt.
Jag är lite kluven där.
För varifrån kommer liksom kreativiteten? Den ska ju komma från scenen, tycker jag.
Hur menar du då?
Alltså, vilka skämt man ska dra på en turné. Det är väl inte ett beslut man kommer fram till ihop med publik. Jag stöttar detta ganska mycket på ett citat av Fran Lebowitz som jag gillar. Som sa att liksom det värsta som kan hända en artist är att man vet vad ens publik tycker om. Mm, för då börjar man liksom reproducera sig själv.
Ja.
Och liksom, och jag tror ju att det är lite sant egentligen.
Jo, men det, jag har tänkt ganska mycket på det här. Uh-huh. Alltså, det började med när vi uppträdde med Las Palmas. Då kom jag ihåg att Kalle Törn i Las Palmas, han sa att han gillade inte att uppträda live för att man blir påverkad av vad publiken gillade.
Ja, ja,
man blir att det. Så, ifall han då till exempel viftade på armar på något sätt och publiken började vråla och uppskattande,
ja,
så gjorde han det nästa spelning också.
Ja, just det.
Och så, utan att tänka efter.
Men det är det jag menar,
då
kommer det ju från publiken på något sätt.
Ja, det är det.
Jag vet, Thomas Högblom berättade en gång för mig att han, av misstag så gick han upp och rapade i mikrofonen. Och så blev liksom stora skratt på det. Han har ju lite den liksom, ännu mer förr dräggig farbror approach. Nu har han mer vanlig farbror, förr han är mer dräggig farbror.
Konstig farbror
är han kanske nu, ja. Och då liksom började han rapa när han gick upp på scenen. Och folk skrattade. Och sen så tog han själv beslutet att det ska inte jag göra. För nej, att jag är väl inte en sån farbror som går och liksom rapar och får skratt.
Nej. Alltså på ett sätt så är det ju så, det är på 90-talet när både du och jag var unga så var det ju så här fult att vara sellout, att anpassa sig efter publiken.
Just
det. Sen så har det lite dött ut. Jag kommer ihåg att jag hörde ett program med Pappa D på P3. Han hade ju något sånt där dancehall-program eller någonting. Ja. Och där så pratade de om, och han hade varit på Jamaica. Ja. Och där så sa han att begreppet sellout finns inte på Jamaica. Där tycker de bara det är coolt att man säljer mycket och har stor publik och så.
Mm.
Och sen så blev det väl lite, i och med så här hiphopkulturens bling-bling-tänkande.
Just det.
Och så blev det lite så i USA och kanske nu i Sverige mer och mer också. Att det begreppet sellout har suddats ut lite. Att så här, att Eminem gör någon liksom kioskig, så här, verkligen radiohit med Rihanna för att sälja så mycket eller bli så populär som möjligt. Och att det liksom förlorar inte så jättemycket cred på det.
Nej.
Bland dagens publik.
Nej, men det är ju ingen som tycker att en komiker känns liksom tristare att ha som favorit bara för att den har ett lyckat YouTube-klipp.
Nej, det har ju lite dött ut. Men samtidigt så finns det ju en poäng med det som vi snackade om nyss, att det blir mer originellt kanske när man lyssnar mindre på publiken. Jag tänkte på när jag gjorde serieboken Nybuskis. Då var det bara jag och David Liljemark var väldigt inblandad i den också. Vi tog med det som vi tyckte var roligast. Liksom. Jag visade inte liksom skämten för någon annan innan boken publicerades. Och jag tyckte så här, i stort sett alltid den är jättekul. Och det är ganska grovt och det är så här.
Och
sen så när boken släpptes, det blev ingen storsäljare.
Nej, mycket mindre sidan, väldigt få saker blir ju storsäljare.
Jo, men jag tänkte så här, det här är så jävla roligt. Det här kommer ändå, alltså det här kommer att vara oemotståndligt. För att det är så roligt. Men sen så när jag började med stand-up så förstod jag ganska mycket hur smal genren knulla barn är.
Ja, men det är ju en smal genre.
Det är en smal genre.
Ja, det är.
Och fattar
det är knappt ens en genre.
Nej, det är
knappt. Det är mer ett ämnesval.
Ja. Men för jag gick upp så här, tänkte med samma tanke på Big Ben då, så här, det här är ju omotståndliga skämt. Alla kommer ju älska. Och det var helt tyst. För det blir dålig stämning och sådär.
Ja, men det finns ju liksom andra skäl att liksom uppträda för en publik. Det är ju till exempel öva sig. Alltså man blir ju, det är ju lite så här många repar ju i skarpt läge skulle jag säga.
Ja.
Alltså att man...
Man övar inför en mindre publik.
Ja, precis. Eller en liksom billigare publik.
Ja. Jag kommer ihåg min storebrorsa, han är i businessbranschen. Ja. Det var en rolig bransch att vara i businessbranschen. men företagande tänker man. Han har läst någon sån här businessbok som hette... Jag tror den heter Little Risks eller Mini Risks.
Okej.
Okay. Och då så kom han och sa, vet du vad jag läste i den här boken? Det är så, då hade de Chris Rock som exempel.
Mm.
Att så att innan han kör liksom en stor så här, en föreställning så testar han liksom sina skämt på en mindre publik.
Ja.
Och att det nu liksom hade tagits till företagandet. Att om du ska göra en produkt så... testar man den ofta på en kanske så här, du kanske lägger upp så här, nu har vi en nu ska jag bara dra till med någonting, en vinpistol.
Mm-hmm.
En sorts vattenpistol som kan skjuta vin i munnen. Jättedålig uppfinning.
Ja,
och sen så lägger man upp den du lägger upp den på en hemsida och så ser du antalet beställningar.
Ja.
Då har du inte ens börjat producera den utan du har bara fejkat den i något 3D-program så att folk tror att det finns en vinpistol att beställa. Och ifall det då får tillräckligt mycket beställningar så börjar de producera den, trycka upp många. Ja, och ifall de inte får det så säger de så här, nej men det blev aldrig av det här. Och så får folk tillbaka sina pengar eller de kanske beställningar bara rinner ut i sanden.
Ja,
men för mig det, som hade börjat med stand-up då var det ju en självklarhet att man testar sina...
Jo, precis. Och det gör ju jag. Men nu håller jag på att skriva en föreställning i detta nu. Som ska börja spela. Jag tror det är 17 mars. Den måste vara färdig.
Force majeure.
Force majeure, ja. Precis.
Har du snart in på latinska titeln?
Ja, faktiskt. Ja, men jag ville ha det... Jag har ju någon sorts plan att göra en föreställning om året. Så tänkte jag att de får liksom hitta något sätt, liksom något ytligt sätt att få dem att hänga samman.
Mm.
Och förra hette ju då personen om gröta, så tänkte jag, ja men då kanske den kan heta force majeure. Det är också så jävla rymliga begrepp, man kan ju liksom stoppa vad som helst. Den handlar ju egentligen, alla mina föreställningar från mig nu kommer att handla om, ja, sen mars förra året ungefär och framåt. På det sättet att det är materialet jag skrivit.
Men du hade någon förra gången... Eller någon gång du var med i Arkivsamtal sa du att din nästa show skulle ha premissen ni måste älska mig för att säga det här.
Jag har gått igenom ganska många förslag. Jag hade en tanke att göra en föreställning som skulle heta Manshat.
Mm.
Också som skulle handla om... Jag kommer inte riktigt ihåg nu. Om manshat. Mm. Jag skrev massa premisser på det och så gjorde jag lite grejer till Della Sport om det istället. Men så kom jag nog fram till att det mest rimliga och lättast för mig är bara... Det får vara liksom så här årskrönikor egentligen.
Självbiografiskt.
Ja, jag har ju gått över till och nu gör jag väl bara självbiografisk stand-up egentligen. Eller liksom i alla fall är öppen med
men
att
sen,
det här...
Ja, sen kan ju självbiografisk stand-up är ju... Alltså är det självbiografiskt material att prata om... Vad är grejen med krukor?
Ja, men det tycker jag det kan vara egentligen.
Du hittar ju inte på. Alltså,
det finns ju
inte
liksom fantasy. Det finns ju helt fantasifull stand-up. Du kan ju ha ibland skämt där jag vet att det här inte är sant.
Mm.
Liksom att varje del i skämtet är ju skrivet.
Ja.
Eller liksom ta en Jonas Strandberg har ju det är ju helt wacko, jätteknasig humor. Liksom. Det har ingenting med han att göra. Men det är ju inte alls min style.
Nej.
Så nu är det ju mer självbiografiskt. Det var skämt jag skrivit egentligen sen mycket sen nu hösten och vintern. Och sådär.
Mm.
Men då har jag ju metoden, eftersom jag inte har...
Men handlar det om saker du gått igenom som att du skaffat barn?
Det blir ju ganska mycket barn. Mm. Det är ju det kommer nog bli tyngdpunkten i den föreställningen. Och då, det är ju rätt... Jag har själv sett föreställningar där jag har blivit besviken för att en idol skaffat barn.
Mm.
Jag såg en rätt dålig föreställning med Dylan Moran.
Är det en favorit?
Ja, verkligen. Komiker? Ja, tycker jag.
Jag har ingen koll på Dylan Moran.
Ja, okej. Okay. Han gjorde Black Books, kanske du känner till.
Black Books?
Det är en väldigt, väldigt rolig brittisk sitcom. Och han är också jätterolig stand-up-komiker. Men så tyckte jag inte han hade så bra pappaskämt liksom.
Nej.
Men jag hoppas att jag har skrivit ganska roliga pappaskämt.
Ja. Alltså Louis C.K. är väl ett exempel där som en bra pappa kan.
Han är ju nästan, nu tycker jag inte det går att säga, jag har hört det lite så här, blir det mycket pappaskämt nu, blir det barnhumor liksom.
Mm.
Efter C.K. tycker jag att man kan säga det riktigt längre.
Han slog igenom efter han blev pappa också.
Uh-huh.
Alltså det var då han fick sitt stora break. Det var väl också enligt honom själv för att han kände nu måste jag börja bruka allvar för att kunna försörja. Mm. Så dra in pengar till mina barn och sådär.
Jo.
Jag vet inte hur mycket sanning det låg i det. Men...
Nej, men det är också... Det är ju skönt att ha barn på det sättet att det finns många fördelar, men det är ju något som är liksom väldigt real. Alltså det är väldigt påtaglig förändring. Man har ju något att skriva om faktiskt. Alltså åren 2011-2012, eller om jag bara tar några år så här, jag kan inte säga riktigt vad som hände de åren som var värt att skriva stand-up om. Egentligen om jag skulle basera på något.
Var det samma år som den så kallade Kringlan-gate och du fick barn?
Nej, det var det inte.
Det var två olika år.
Ja.
För du hade ändå liksom varje år haft en ganska stor grej att skriva om.
Ja, precis. Det var ju den lilla bra grejen som kom ut. Eller, det kom väl en del bra grejer ur liksom hela ANK-grejen. Men det var, jag hade ju faktiskt... Jag skrev på en dag skrev jag de första 20 minuterna av den föreställningen.
Mm.
Och det satt direkt, just de minuterna ändrade jag inte nästan någonting i. Så att det var ju liksom, det är ju, har man någonting att skriva om så är, i alla fall för min del så är det ju det är perfekt. Mm. Eller det säger sig självt att man, om man ska göra självbiografisk stand-up, att man måste ha något att skriva om också.
Ja. Frågan är så här. Det känns som en ganska klassisk fråga när det handlar om självbiografiskt berättande. Så här, att kan det hända att man medvetet eller undermedvetet försätter sig i vissa situationer för att ha någonting att berätta om?
Ja, men är det inte så att när det väger lika ska jag göra det här? Vet inte. Mm. Och så kan man ändå slå på överväxeln. Ja, men det kanske blir något jag kan prata i en podd om.
Mm.
Och så går man in på mörka gatan ändå liksom.
Ja. Jo, jag har nog varit i sådana situationer där jag har valt att göra någonting för att det kommer, som jag sa på den tiden, bli bra i serien.
Ja, men det så är det väl. Men det är ju inte så dåligt tycker jag att det finns en växelverkan.
Nej.
Alltså jag tycker ganska mycket, att hålla på med stand-up och humor och allt man gör, det har ju liksom påverkat en.
Ja, ja.
Alltså att det är inte bara så att man hade ett liv och sen börjar man skriva om det, utan att livet blev ju också förändrat av att...
Ja, det är klart. Man börjar ju leva där man umgås väldigt mycket med komiker,
ja,
till exempel.
Och gör du det framgångsrik. Umgås du mycket med komiker, skulle du säga?
Ja, det skulle jag säga. Att alltså jag umgås där jag lägger min fokus på mitt arbete.
Ja.
Det är ofta jag umgås mest med också. Alltså när jag tecknade serier umgicks jag mest med serietecknare.
Ja, ja, ja.
När jag var som mest aktiv som rappare kanske jag umgicks mest med rappare. Och nu när jag lägger min fokus på stand-up och poddar så umgås jag nog mest med stand-upare och poddare.
Ja, men du gör det liksom när du jobbar då?
Nej, men även privat. Alltså jag nyårsafton jag firade jag med hos Elinor Svensson. Och det var ganska mycket stand-upare där.
Ja, det kan jag tro.
Det kanske inte så att jag alltid är ihop med folk i samma skrå.
Nej.
Nu har det blivit ändå... så att min flickvän har börjat med musik och jobbar med det.
Höll hon inte på med det när ni blev ihop?
Hon kunde ju sjunga och sådär och gjorde det på skoj.
Mm.
Men, eller så här för skojs skull. Men hon jobbade inte med det då.
Nej. Men det är ändå... Okej, nu är ju du musiker också i Fröja.
Mm.
Ja, men jag kände det att jag umgås inte mycket med komiker längre.
Du gör inte det?
Nej.
Gjorde du inte det innan, när du bodde i Malmö?
Jo, absolut. I Malmö gjorde jag det.
Har du fått en ny bekantskapskrets nu då?
Nej, eller ja. jag har ett barn istället.
Ibland är väl lite...
Men, ja, precis. Men det är ju att den är ofta tillräcklig, liksom.
Mm.
Alltså, det är det... Man skulle egentligen kunna träffa mer folk. För man har tid och liksom möjlighet att göra det hela tiden. Men man har ju inte behovet riktigt, eftersom man har ju människor omkring sig hela tiden. Men jag tänkte faktiskt på det när jag och Thomas Höglund spelade vår föreställning Manifestet. Mm. Då körde vi en gång här i Stockholm, en gång i Malmö. Och så kom det liksom sammanlagt 0 kollegor och tittare.
Mm.
Liksom, verkligen ingen så här bitterhet, men jag bara tänkte, det fick mig ändå tänka på, något har faktiskt hänt nu. Nu kommer ingen och tittar. För när jag borde, alltså när jag började.
Men du tror inte det, alltså för det här klassiska telefonen slutar ringa känslan.
Ja.
Och det är väl liksom en parallell till det här, inga kollegor dyker upp. Alltså ifall man, alltså du hade ju ändå en sån här, alltså det är säkert vissa gamla kollegor som kanske tog avstånd på riktigt från dig efter AMK-grejen.
Liksom. Jo, så är det ju. Ja.
Och den här showen var efter det då?
Ja, den var ju nu i december.
Ja, för jag tror det är säkert en kombination av att vissa av dina kollegor kanske så här, har egna barn och inte har lika mycket tid.
Det kan ju vara så, ja.
Och liksom jobb och sådär. Och sen så kanske vissa sådana här tråkmånsarna säger ta avstånd på riktigt.
Jo. Men, och så ganska många som bara uppträder så jävla mycket så att de pallar inte gå på stand. Nej, men jag bara kom att tänka på då så här när, ja men kanske, ja, vad kan det vara, 2007, 2008. Mm. Någonting när vi höll på som liksom verkligen var en liten kärna i Malmö som höll på. Att det var ju liksom helt självklart att man alltid gick när det var oslipat liksom. Mm. Det spelade absolut ingen roll om man själv uppträdde eller inte. Och det var liksom alltid någon liten fest efteråt. Mm. Men den typen av umgänge är jag ju helt bortkopplad från.
Mm.
Men jag går ju heller inte att se så mycket stand-up. Så det är alltså, om man inte skriver några brev får man inga brev.
Ja.
Det är väl så det är. Jag bara föreställde mig att det skulle vara lite större intresse.
Från dina kollegor.
Ja, det trodde jag nog. Men ja, skitsam. Men det var bara en liten, det gjorde mig inte ledsen eller bitter eller någonting. Men jag bara tänkte, jaha ja, det är så det är nu. Men jag vet inte, ja, man tillhör ju någon bransch.
Jag kommer ihåg när jag då fick idén till Simons 120 dagar.
Mm.
Så gick jag till Galago-redaktionen där min gamla kompis Mats Jonsson jobbar.
Mm.
Och även jobbade då. Och liksom förklarade idén. Jag ska resa runt i Sverige och bo hos folk som liksom erbjuder sig mat och husrum en natt.
Mm.
Och då så sa han, för att få knulla.
Mm.
Och då så tänkte jag, det var insiktsfullt.
Ja, absolut.
Det var ju ganska mycket medvetet, även ganska mycket undermedvetet, en tanke med det.
Ja, okej. Okay, ja.
Och sen så när jag berättade om den här poddidén, så sa jag, men jag ska prata med, men det ska vara lite kompisar, lite kollegor och lite. Och så sa han så här, Simon spelar in ett samtal med någon varje vecka. För att hålla kontakten med sina gamla kompisar. Och då kände jag, det var insiktsfullt.
Ja,
eller det var kanske delvis, det kanske är en sån. För att jag umgås ju mycket mer med mina gamla kompisar och sådär. En gång i veckan. Det är inte ofta man har ett samtal i timmen med någon polare.
Nej, men alltså,
man sitter och tar en öl, man snackar.
Jag skulle säga så här, det är ett jävla lifehack egentligen. Att jobba med kompisar.
Ja.
Bara för dels är det roligare att jobba.
Mm.
Men framförallt, det är ju nästan det enda okrystade sättet att hålla kontakten med vuxna män.
Det är en tagline.
Ja, men för jag har ju gamla vänner som inte alls håller på med, de har jag fortfarande kontakten med och sånt där.
Mm.
Men kan jag på något sätt få in dem i någon slags jobb, så försöker jag alltid få till det.
Ja. Men sen blev det ju lifehacket också, att det var ett sätt att lära känna människor på.
Jo.
Alltså så här, jag lärde känna Anton ganska mycket genom så här, en av de första gångerna vi snackade en timme var ju då i arkivsamtal.
Ja.
Och ganska mycket andra folk har jag lärt känna under inspelad form.
Men det, alltså, jag vill ju också, om jag ska träffa någon, så vill jag ha något att göra.
Mm.
Jag tycker liksom, supa ihop, ja men då gör man i alla fall någonting. Det funkar, men det har jag gamla kompisar.
Kolla på film, menar du att det är,
nej, det tycker jag inte är någonting, faktiskt. Jag går inte
supa,
jag går inte, ja men gå upp till en bar ihop, då gör man någonting. Men
gå på bio då?
Alltså det kan jag väl göra, men det är inte det bästa, det är inte det roligaste jag vet. Mm. Eller då gör man ju inget tillsammans egentligen. Men om man liksom kan jobba ihop, då, mm. då gör man ju bokstavligt talat något ihop. Mm. Och har ett liksom gemensamt intresse. Det tycker jag är det mest liksom behagliga sättet att umgås på egentligen.
Mm. Men sen, jag vet inte, för egen del så har jag ju liksom... Jag vet inte, jag kanske missbrukar ordet arbetsnarkomani.
Du anser att du själv är det?
Nej, men jag säger det ibland. Ja. Men jag vet inte om det stämmer.
Du identifierar dig som arbetsnarkoman. Ja.
Men sen, för det är väl lite... Men det är lite samma grej du är inne på. Att jag tycker att det mesta annat känns lite meningslöst. Alltså om man bara sitter...
Men det känns lite onödigt om man istället bara kan hitta på något ihop. Ofta...
Ja, men...
Jag tänkte på det, jag såg också en Netflix-dokumentär, det gick någon i fyra delar om hiphop som hette Hiphop Evolution, tror jag.
Mm, den har jag också sett.
Jag tyckte den var, jag är ju ganska ointresserad av hiphop, men jag gillade den väldigt mycket.
Mm.
Väldigt rolig. Ja. Alltså det var roligt att se de här gamla stötarna som, och det var roligt att alla tyckte att hela tiden var and then came the Beatles of hiphop. Alla liksom kom in och vände upp och ner på allt vad alla som presenterades.
Ja, att Run DMC hade kallats för the Beatles of hiphop, men det var ju ingen större skillnad på dem och de som kom innan och efter.
Men det var hela tiden, varje ny människa som kom in liksom vände upp och ner på allt, bara bordet ut genom fönstret, nu kommer liksom helt annat sätt att tänka på musik. Men det var ändå den här James Brown-funken i bakgrunden som man pratsjöng över. Men det som var slående tyckte jag var att, även om de sa så att det här var liksom Beatles, och även Beatles då, att det var ju ändå gamla poler. Alltså varenda konstellation var ju så här, jag tog mina två kompisar på gården.
Mm.
Och nu, jag spelar ett band nu igen för första gången sedan sent 90-tal.
Och vad heter det bandet?
Det heter QK.
Mm.
Jag vet inte hur man ska läsa ut QK. QK kan man läsa ut det.
Mm.
Men det, jag tycker så här att jag aldrig... Jag tycker det är väldigt, väldigt, väldigt bra band.
Mm.
Men det är ju också på samma... Det är människor som... Det är min bror och min kompis från området där jag växte upp utanför Borås.
Mm.
Så att egentligen så fanns ju all den begåvningen jag behövde ha. Fanns ju alldeles... nära mig, alltså helt vanliga kompisar. Jag vill komma in på är på något sätt att det går ju att jobba ihop med nästan vem som helst. Det finns ju ändå nästan, om man tänker så liksom att Paul McCartney och John Lennon skulle varit var och en för sig så här helt fantastiska låtskrivare, så bra då som de har blivit i musikhistorien.
Mm.
Så finns det ju ingen liksom, sannolikheten att de skulle träffas är ju nästan noll. Så att man fattar, det är inte så det funkar liksom. Utan nästan alla människor kan man, tror jag, ha supersamarbeten med. Även gamla kompisar.
Ja, man gillar ju säkert vissa för att man tycker att de är roliga eller begåvade på något sätt också. Ja. Man kan ju inte söka sig till någon elev i särskolan som är helt borta.
Nej, men det kanske man ändå inte umgicks med.
Nej, men för, jag menar så att där redan har man sorterat ut alla, eller ganska många antitalanger.
Ja, för man tänker så att jag måste flytta in till liksom stan för att liksom umgås med liksom kreativa människor. Och, men egentligen hade jag hade kunnat bo kvar i mitt pojkrum egentligen och ändå ha kuk kvar. Om det hade varit hela, nu är inte det hela mitt värv. Men jag tycker det har varit en ganska inspirerande upptäckt tycker jag.
Ja, men sen så är det ju då det återstår ju att se hur bra kuk blir.
Ja,
för att det kan ju vara en sån grej som mest, jag har ju inte hört kuk.
Nej.
Så det kan ju vara så att det kan vara att det mest du och medlemmarna i kuk som tycker det är jättebra.
Som tycker det är jättebra. Men det kan ju vara tillräckligt också egentligen.
Ja, det kan det ju vara. Mm. För er egen skull. Men sen så kan det ju för att i andra sammanhang så har du haft samarbeten och klubbar och poddar och sånt med folk som du kanske mer lärt känna i branschen.
Jo,
där
absolut,
du har hamnat
absolut.
I gräddan av liksom Malmös eller Stockholms
humorscen.
Och så har ni bildat konstellationer som blivit då framgångsrika.
Ja, men så är det
och då kommer det motbevisa din tes ifall då det visar sig att
kuk är jättedåligt.
Kuk är dåligt och där du har hittat andra begravningar som har tagit sig till en högre nivå.
Ja, absolut.
Har blivit bra.
Ja, så är det såklart. Det återstår att se. Jag tror vi ska släppa vår skiva i februari. Då kommer hela tesen prövas.
Fan, men sen så kan spännande. Det ta lite tid också. Det kan, jag kan ju tänka mig så att ett gäng ungdomar från kvarteret som lär sig saker ihop kan ju bli jättebra på någonting.
Ja. Ja, men det kändes, det var ju så det var i den här hiphop-dokumentären i alla fall.
Mm.
Men de hade ju också liksom i och för sig epicentrum hela tiden som alla drogs till.
Mm.
Att det fanns liksom någon sorts scen.
Ja.
Ju. Som
jo, kanske det är kanske motsvarande då Stockholms humorscen.
Ja.
Att man träffas på klubbarna och så bildas det lite konstellationer.
Ja.
Där.
Det, var så ja, det, det är intressant att se hur det hela tiden bildas små nya liksom, atomer överallt. Man ser så här på Instagram, jaha, nu är de med gäng. Okej, okej. Men glider vi från vårt ämne hur man bedömer om något är bra eller inte?
Nej, det kanske var färdiga det med det också. Det får vi själv dö, ja. Ifall det inte fanns mer på det ämnet. Nej. Så.
Nej, jag vet inte, jag tycker det är...
Ja, men jag tycker det är ett intressant ämne.
Ja, och jag vet och som sagt frågan... inte hur mycket som är försvarsmekanismer nu. Nej. För min del. Att jag ska försöka komma... min enda sätt nu är ju att skriva... Jag försöker skriva 15 minuter till varje nytt gig.
Mm.
Och så hoppas jag att 10 av dem ska gå och ta vidare till föreställningen. Så kommer jag hinna.
Ja.
Det är min plan.
Men jag märkte det också sen när jag... det var ungefär samma veva som jag började med stand-up som jag lärde känna Anton Magnusson.
Ja.
Och då var han som mest inne på battle rap.
Ja, just det.
Och var, om inte bäst i Sverige, så en av de tre bästa battle rapparna. Ja, ja. Och han berättade att han gjorde ju så då att han testade sitt material innan.
Mm.
Inom battle rap, att han testade på kompisar liksom. Och det hade jag aldrig gjort innan liksom.
När du varken, rappat eller...
Varken rappat, battlat eller tecknat serier eller något sånt där.
Mm, mm.
Att jag bara gjorde det jag själv tyckte var roligast. Och sen så publicerade jag det. Och så fick reaktionerna bli som de blev.
Ja, just det.
Och där... För det är den kontrasten som är liksom... När man gör så, det är då tror jag man kan hitta det riktiga, riktiga guldet egentligen. För då sorteras inte det ut liksom av den allmänna uppfattningen eller liksom inte ens av dina fem kompisar.
Nej, just det.
Vad de tycker är roligast och vad de väljer ut. För samtidigt så blir du nog mycket lättare framgångsrik om du lyssnar på folk runt dig eller en publik eller tycker.
Ja, men såklart.
Men jag tror att jag hade aldrig, alltså om jag till exempel Nybuskis då, den boken som jag är väldigt nöjd med själv, hade jag tagit in en liten testpanel ens av fem kompisar, då hade ju den sett helt annorlunda ut.
Ja.
Och jag hade ju säkert inte på något sätt inte haft kanske. Jag har inte haft samma personliga kärlek för den.
Nej.
Men den kanske hade blivit mer framgångsrik. För att det här kanske, okej, det här är någonting som tilltalar en större massa. Och de två polerna väger emot varandra ganska mycket.
Ja, men jag tänker så här att jag kommer ändå aldrig vara liksom den största stand-up-komikern. Så jag har liksom viktat ner den polen.
Mm.
Så att den inte är så betydelsefull. Utan jag vill ju vara... liksom den bästa på det andra sättet då.
Mm.
Och det är ju ingen som säger att... Men jag tycker det är genuint svårt att liksom testa ett skämt på en kompis.
Mm.
Jag har inte riktigt den typen... Alltså, jag kan testa en premiss på Anna. Så här, vad tror du om den här premissen liksom? Mm. Jag testade en premiss nu till exempel som var så här att jag... Att jag ska prata om vad jag gillar för litteratur. Att jag ska bara gå upp och säga jag gillar svår litteratur. Det är ett lite roligt statement att ha.
Ja,
och sen prata om det väldigt länge. Hur svår litteratur jag tycker om. Det kan jag göra liksom. Men sen själva gestaltningen. Kan inte jag hitta en situation hemma där liksom stjärnorna står rätt så jag kan gå och liksom... Ja, men på det sättet jag vill framföra en liksom lite skrikande, lite utfall, lite liksom så här ord som man liksom laddar upp sig själv så det kommer liksom något roligt ord automat. Det kan inte jag göra hemma eller inför någon kompis riktigt.
Nej, då måste jag inför en publik.
Jag ska säga så här, jag kan inte ens göra det om det är en slapp gratis på något sätt, det måste stå, jag tror specialisterna, då kan jag faktiskt känna att det är perfekt.
Mm.
Det är den typen av klubb, liksom under jord. Jag hoppas jag kan komma till Pandora i Göteborg också och testa. Det verkar vara en väldigt bra klubb. Har du varit där?
Nej, jag ska dit nästa år. Ja. Eller det här året.
Ja, jag ligger i förhandlingar.
Du ligger i förhandlingar med klubben?
Ja, med klubben. Och min fru. Om jag kan åka till Göteborg för att testa lite skämt.
Ja, men du har ju ändå det då att du testar inför en publik. För att ifall den här publiken, ifall det är någonting du älskar och den här perfekta testpubliken då inte tycker om det.
Nej,
så kommer du väl inte bara...
Nej, då får jag ändå stöd. Men då kanske det ändå var bara så här dumheter som lät kul i huvudet. Ja. Man får ändå vara öppen för den.
Ja, men då är det ändå skillnad på liksom den sortens underhållning och till exempel Nybuskis som är helt otestat. Att man bara kastar ut det jag tycker är roligast. Det är
absolut.
En otestad föreställning. Man bara går upp och kör första gången någonsin.
Ja.
Fast det är så mycket lättare att göra det i bokform än i föreställningsform. Eftersom det är ju sån plågeri. Man själv, plågar sig själv när man kör någonting som folk inte skrattar åt, som är tänkt att vara roligt.
Ja, det är hemskt. Det är det, framförallt om man liksom verkligen satsar på liksom själv. Då, det finns ju liksom ingen väg tillbaks där.
Nej, men då är det kanske så liksom med en bok. Att det är den här tystnaden på 90%.
Ja.
Fast samtidigt för det måste ju ändå, om jag tänker så här, och det är en tanke jag har hört innan också, att om jag tycker att det är roligt, då kommer det ju förmodligen finnas någon annan som tycker det är kul också.
Ja.
Sen kan det ju vara att det är väldigt, väldigt få andra. Men förmodligen då finns det de som tycker det är lika kul som jag. Någon liten procent där liksom.
Precis, men ibland kan det ju vara så här att något är så självklart för en att man gör liksom ett tankesprång som publiken bara inte med. Men man bara inte tänkt på det, för det är så självklart för en att gå från en punkt till en annan.
Ja.
Och så missar man det. Men det är ofta att man slarvat när man gått igenom det för sig själv.
The Curse of Knowledge tror jag läste i en bok.
Ja.
Att det kunde kallas att man tror att alla har lite samma förkunskaper. Det var ju boken Made to Stick som jag läste. Där de gjorde ett test då att om du ska till exempel så här, ha en melodi i huvudet, så här, Björnen sover till exempel, och så ska du...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Trumma den mot bordet så här, liksom i takt så här. Björnen sover. Fast du ska inte säga det, utan ska bara... Då i ditt huvud då, de flesta som gör det tror då att det är självklart att den
andra
hör vilken melodi det är du trummar.
Just det, så höll man på när man var barn så här, vilken låt är det här? Hör du?
Nej.
Det var rockig låten.
Jo, men så är det ju. Och det kallades The Curse of Knowledge. Men det kan översättas till ganska mycket annat. Att sådär att du kanske tror att folk fattar ditt skämt.
Ja. Där kan det ju ändå vara bra att testa bara var landet. För det är ju helt meningslöst att dra skämt som bara man själv fattar.
Jo, sådana skämt fanns.
Men när man väl har testat det en gång så vet man ju det sen. Vad fan måste man testa att dra skämten 200? Vissa säger man måste dra ett skämt 200 gånger.
200 gånger?
Okej, jag tog in.
Alltså, min gräns är... Jag brukar sådär... När jag har testat ett skämt 4 gånger.
Ja.
då känner jag att jag har en ganska bra uppfattning om hur det kommer funka.
Ja, men det kommer jag nog faktiskt...
Och mer än 20 gånger skulle jag behövs inte för
nej,
att
veta. För då har man ju dratt det för nästan alla som kan tänkas köpa biljett till slut. Ja, men jag tror 4 gånger kommer jag ha dratt ganska många av skämten innan, jag tror det är 17 mars allt ska vara klart. Köp, det finns biljetter ute nu. Får jag göra lite reklam?
Ja, visst.
För force man gör. Jag tror inte Göteborgs först. Ja, skitsamma. Gå in på till exempel min Twitter eller min Insta så hittar ni en länk till var man kan köpa biljetter.
Och då söker man på K. Svensson.
K. Svensson, man kan söka på Facebook också. Gå in på underproduktion.se/biljetter. Det är det enklaste. Så ser man allting. Alla städer ligger inte upp ännu, men de kommer.
Mm. Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter K. Svensson.
Fullbordat samtal.